Välkommen till Roseniuskyrkan. Idag får vi höra gudstjänst med Martin Helgesson som predikar över första Korintherbrevet 15-20. Varmt välkomna att dela vår gemenskap.
God förmiddag och välkommen till Roseniuskyrkan till gudstjänst här idag. Mitt namn är Martin Helgesson, om vi inte har träffats. Jag arbetar som predikant här i kyrkan och kommer leda dagens gudstjänst och predika. Om du är ny här så är du alldeles särskilt välkommen. Jag hoppas att du ska hitta en plats och känna att du kan följa med bra i gudstjänsten. Vi delar ut agendan utanför dörren, det lilla vita häftet. Där kan du följa med i hur gudstjänsten går till. Hitta de gemensamma böner och sånger som vi alla är med i. Roseniuskyrkan vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Det är vår vision i fyra delar. Jesus i centrum, på Bibelns grund, ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vi har idag kommit till den... Ska jag så här så jag tar till alla. Vi har idag kommit till den 19:e söndagen efter trefaldighet i kyrkoåret. Och temat för dagens gudstjänst är trons kraft. Det är också så att vi är mitt i en predikoserie där vi går igenom, kan man säga, den sista tredjedelen av första Korintherbrevet. Så när jag predikar längre fram så kommer det vara från första Korintherbrevet 14. Efter predikan kommer det tas upp en kollekt som idag går till Rosenius kyrkans verksamhet. Jag ska passa på att säga tack för kollekten förra söndagen som gav lite drygt 4 000 kronor till Bibelskolan Strandhem. Idag går det alltså till Roseniuskyrkan här lokalt. Om du är ny eller om du bara är gäst här så vill jag att du inte ska känna någon press alls att ge till kollekten. Det är frivilligt. Då samlar vi oss i en bön inför gudstjänsten. Kära himmelske far, vi tackar dig för att vi återigen får samlas inför ditt ansikte till gudstjänst. Tack för alla som har kommit hit idag och tack för att du känner oss var och en till och med bättre än vi känner oss själva. Vi ber att vi alla idag ska få höra ord från dig och i sånger och böner få ge ord tillbaka till dig och att det ska bli till uppbyggelse, till välsignelse och upprättelse. Tack för att du är här, för att du själv är här mitt ibland oss. I Jesu namn. Amen. Sjunger vi tillsammans första sången. Engelsmannen G.K. Chesterton, denna citatmaskin, han sa en gång: det är konstigt att just synden är den svåraste delen av kristen tro för den moderna människan när det är det som är det mest vetenskapligt bevisade av allt. Den här veckan, diskussionen i nyheterna och på sociala medier har gjort att synd har varit kanske mer på tapeten än till vardags, åtminstone verkligen uppenbart någonting som människor erkänner som synd. Jag pratar om hashtaggen MeToo på Twitter och Facebook och nyheterna om trakasserier och övergrepp, hur utbrett det är i samhället. Det är någonting som upprör, bedrövar, som chockerar oss. Som gör att vi rätteligen är arga och gråter. Också när vi ser hur nära det kommer. En motsvarande hashtag, ett motsvarande samtal i sociala medier har varit I have, där människor har erkänt sin egen delaktighet i det här problemet som är utbrett över hela världen, mellan män och kvinnor särskilt. Människor har alltså erkänt. Det har varit chockerande, och samtidigt har det för de människor som har vänt blicken mot sina egna liv kanske varit mindre chockerande, för man har insett att vi har alla del i världens problem. Ännu bättre än att erkänna och bekänna på sociala medier är att göra det vänd mot Gud själv. Och det får vi göra i varje gudstjänst. Varför är det bättre? Därför att där finns verklig förlåtelse. Det är inte alltid garanterat när vi bekänner inför andra människor eller offentligt. När vi går till Gud med ärlighet och säger jag har del i det här problemet. Och det kan vara vilket som helst. Det vi i vår bekännelse kommer att kalla världens bortvändhet från Gud. Och alla uttryck det tar sig av självupptagenhet och själviskhet, av förakt, av trakasserier, av blickar, tankar, ord eller handlingar. Vilket uttryck det än tar sig, så möter Gud oss med förlåtelsens blick. Vilken börda av skuld och skam vi än bär med oss in i kyrkan, så lämnar vi den här inne idag och går ut rakare i ryggen, förlåtna och upprättade. Vi går också ut bättre rustade att med klarsyn se på våra egna vägval den kommande veckan. Vad behöver världen om inte människor som är just ödmjuka och medvetna om sin egen bristfullhet? Att bekänna leder till verklig förlåtelse, och det rustar oss bättre för livet framför oss. Så låt oss gå till Gud i ödmjukhet och med frimodighet och bekänna vår egen synd och skuld inför honom. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändighet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Om vi bekänner våra synder, så är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss ifrån all orättfärdighet. Så låt oss verkligen tacka. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Gud i höjden och frid på jorden till människor som han älskar. Vi står upp och sjunger lovsalmen.
ska vi se om jag kan få med mig den här. Har vi något ljud i den? Har vi något ljud? Jag hör inte. Hallå, hallå. Där. Nu hör ni mig. Jag heter Linda. Jag är en av söndagsskollärarna i söndagsskolan. Och idag ska vi prata om Guds rike. Vad är det? Finns det?
Medan barnen kilar ner till söndagsskolan så ber vi tillsammans för dem och för gudstjänst. Gud, tack för alla barn i Roseniuskyrkan idag. Tack att du är deras gode och kärleksfulla pappa. Vi ber att du ska vara med dem i söndagsskolan och deras lärare och att de ska få lära känna dig bättre, växa i tro och glädje i dig. Vi ber också till dig, Gud, som vet hur bräckliga vi är. Du ska hjälpa oss att hålla fast vid dig när vår tillit sviktar. Ge oss en tro som föder livsmod och hopp. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Nu ska vi få höra två av dagens textläsningar.
Vi börjar med den gammaltestamentliga texten och den har hämtat från Josua, kapitel 2, versen 1-15. Och överskriften är: Josua sänder spejare till Jeriko. Josua, Nuns son, sände i hemlighet ut två spejare till Shittim och sa dem: gå och undersök landet, och särskilt Jeriko. De gav sig iväg och kom in i ett hus där det bodde en prostituerad vid namn Rahab, och där lade de sig att vila. Men det berättades för kungen i Jeriko: i natt har några israelitiska män kommit hit för att utforska landet. Då sände kungen i Jeriko bud till Rahab och sa: lämna ut männen som kom till dig och tog in i ditt hus. De har kommit för att utforska hela landet. Men kvinnan tog de båda männen och gömde dem. Sedan sa hon: ja, männen kom till mig, men jag visste inte varifrån de kom. Och när porten skulle stängas i skymningen gick männen ut, och jag vet inte vart de tog vägen. Skynda efter dem så får ni tag i dem. Men hon hade fört dem upp på taket och gömt dem under linskälkar som hon hade utbredda på taket. Männen skyndade efter dem på vägen till Jordan mot badställena. Och så snart förföljarna hade gett sig av stängdes stadsporten. Men innan spejarna hade lagt sig gick hon upp till dem på taket och sa: jag vet att Herren har gett er det här landet. Vi har gripits av skräck för er, och landets alla invånare bävar för er. Vi har hört hur Herren lät Röda havets vatten torka bort framför er när ni drog ut ur Egypten, och vad ni gjorde med Sishon och Og, amorenas båda kungar på andra sidan Jordan, hur ni vigde dem åt förintelse. När vi hörde det försvann vårt mod, och nu har ingen kraft att stå emot er, för Herren er Gud är Gud uppe i himlen och nere på jorden. Lova mig därför med ed vid Herren: eftersom jag har visat barmhärtighet mot er, så ska också ni visa barmhärtighet mot min fars hus. Ge mig ett säkert tecken på det. Låt min far, min mor, mina bröder och mina systrar och alla som tillhör dem leva och rädda våra liv från döden. Männen sa till henne: med vårt eget liv svarar vi för ert, bara ni inte förråder vårt ärende. När Herren ger oss landet ska vi visa nåd och trofasthet mot dig. Då släppte hon ner dem genom fönstret med ett rep. Hennes hus var en del av stadsmuren, så att hon bodde i själva muren. Dagens evangelietext är hämtad från Markus kapitel 2, verserna 1-12, och vi står upp och lyssnar på den texten. I Jesu namn. Jesus förlåter synder. Några dagar senare kom Jesus tillbaka till Kapernaum. När man fick höra att han var hemma samlades så många att de inte längre fick plats ens utanför dörren. Och han förkunnade ordet för dem. Då kom man till honom med en förlamad som bars av fyra män. När det för folkmassans skull inte kunde komma fram med honom till Jesus tog de bort taket över platsen där han var. De gjorde en öppning och sänkte ner bädden som den lame låg på. Jesus såg deras tro och sa till den lame: "Mitt barn, dina synder är förlåtna." Nu satt där några skriftlärda och de tänkte i sina hjärtan: "Varför talar han så? Han hädar. Vem kan förlåta synder utom Gud?" Jesus förstod genast i sin ande att de tänkte så inom sig och han sa till dem: "Varför tänker ni så i era hjärtan? Vad är lättast att säga till den lame: dina synder är förlåtna, eller att säga: res dig, ta din bädd och gå? Men för att ni ska veta att människosonen har makt på jorden att förlåta synder, säger jag dig." Och nu talade han till den lame: "Res dig, ta din bädd och gå hem." Då reste mannen sig upp och genast tog han sin bädd och gick ut inför ögonen på dem alla. Och alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud och sa: "Vi har aldrig sett något liknande." Så lyder det heliga evangeliet.
Som jag sa i början är vi alltså mitt i en predikoserie som många av er känner till vid det här laget. Vi håller på att gå igenom första Korinthierbrevet och är i kapitel 14, den andra halvan. Jag läser från vers 26. Hur ska det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge. En psalm, en undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Om någon talar tungomål får två eller högst tre tala, en i sänder, och någon ska uttyda. Finns det ingen som uttyder ska tungomålstalaren vara tyst i församlingen och istället tala för sig själv och för Gud. Två eller tre profeter ska tala och de andra ska pröva det som sägs. Men om någon annan som sitter där får en uppenbarelse ska den första vara tyst. Ni kan alla profetera en i sänder så att alla blir undervisade och alla blir uppmuntrade. Och profeternas andar underordnar sig profeterna, för Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom i alla de heligas församlingar ska kvinnorna vara tysta i era församlingar. De får inte tala utan ska underordna sig, som också lagen säger. Vill de veta något ska de fråga sina män där hemma, för det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. Var det kanske från er som Guds ord gick ut, eller var det bara till er det kom? Om någon tror sig vara profet eller andlig ska han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. Om någon inte erkänner detta är han själv inte erkänd. Alltså, mina bröder, var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet, men låt allt ske värdigt och med ordning. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Frågor på det? Det här är inte en helt lätt bibeltext. Den är inte så lätt att förstå. Inte så lätt att acceptera. Man kan nästan se varningslamporna blinka här inne när man läser den. Och vi frågar oss alla, vad gör vi med en sån här text? Jag tror att det är ett misstag att nämna vissa avsnitt i Bibeln för problemtexter, som vi ibland gör. Eftersom när vi läser de texterna så tenderar vi att ha som främsta mål att, så att säga, lösa dem. Eller bortförklara dem. Hur ska jag lösa den här texten? Istället behöver vi försöka lyssna efter Guds röst i texten. Försöka förstå den och ta till oss vad Gud vill säga till oss idag genom texten. Och för att göra det med den här texten så kommer jag ge de verser som jag gissar förbryllar och provocerar de flesta av oss här. De om kvinnans roll i församlingen. Jag kommer ge dem den plats de har i texten, det vill säga i sammanhanget, och de kommer längre fram i predikan. Jag återkommer till dem om en liten stund. Jag vill att vi ska se hur de kommer i ett sammanhang, att de följer av någonting Paulus talar om. De är helt enkelt inte hans huvudpoäng. Vad är hans huvudpoäng? Ja, för att ge lite kontext här så har vi i den här serien jobbat med hittills första Korintherbrevet kapitel 12, 13 och nu 14. Och det handlar om kristen andlighet så som den uttrycks i det gemensamma livet, i den kristna gemenskapen och i gudstjänstlivet. Församlingen i Korint skulle man kunna beskriva som sprudlande men splittrad. Och Paulus vill vägleda dem till ett förhållningssätt som uttrycker både Guds rika mångfald med alla olika begåvningar de själva har och olika sätt som de återspeglar Gud på. Men han vill också hjälpa dem att återspegla Guds enhet, sammanhållning och kärlek. Paulus visar med andra ord på hur kristen andlighet riktar oss utåt, att den gör oss mer upptagna av vår medmänniska än av oss själva. Mer upptagna av att tjäna andra än att blåsa upp oss själva, som han talar om. Därför har han också i kapitel 13 förklarat varför kärleken är viktigare än någon av alla de liksom särskilda gåvor som är olika från person till person. Därför att det är kärleken som gör att våra unika begåvningar bygger upp när vi bidrar till församlingen, snarare än att de bryter ner. Sen har vi kommit till kapitel 14 då, där Paulus trots riskerna med de olika begåvningarna och liksom särarterna i människor och grupper ändå uppmuntrar den särarten. Han säger, var ivriga att profetera och sök tungotalet. Poängen är att de ska få ett uttryck som är begripligt för människor. Människor kan förstå och därmed bli uppbyggda. Och det här uttrycket att bygga upp, eller uppbyggelse, det är en nyckel. Och vi kommer prata rätt så mycket om det i predikan. Så för att förstå varför Paulus är så noggrann med att saker ska bygga upp, så, eller för att se vad han menar med det, så ska vi studera den här texten utifrån de här tre rubrikerna. Från oss alla till er alla, uppstyrd uppbyggelse, och för det tredje, Gud synlig i gudstjänsten. Först från oss alla till er alla. Jag läser igen den första versen i det här avsnittet. Hur ska det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge. En psalm, en undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Så det är några saker som är slående här i hur Paulus beskriver hur det ska vara i gudstjänsten i Korint. Han bejakar att det finns många medverkande parter som på olika sätt bidrar till gudstjänstens helhet. Alltså delaktighet är för Paulus något jättepositivt. Och det är inte så överraskande med tanke på att han i kapitel 12 använder bilden av församlingen som en kropp med inbördes kompletterande organ. Alltså det finns händer och det finns fötter, ögon och öron och så vidare. De har olika uppgifter. Och när de kommer tillsammans så bidrar de alla med olika saker i gudstjänsten. Förutsättningen för den här medverkan beskriver han så här. Ni har var och en något att ge. Och det är anmärkningsvärt att han beskriver det som ett faktum, inte som en uppmaning. Han säger inte, se nu till att alla har något att bidra med. Utan han säger, ni har alla något att bidra med. Alla som tillhör Gud är av Gud utrustade och begåvade med någonting som de kan tillföra den kristna församlingen. I gudstjänsten så beskriver han att någon har en psalm, alltså musik att dela med sig av. Kanske är det någon som skriver sångtexter eller melodier. Eller så är det någon som helt enkelt lyfter fram en sång som alla redan kan och säger, jag vill sjunga den här sången tillsammans med er. Bidrar man med någonting? Någon annan har undervisning, skriver Paulus. Någon har studerat och förberett någonting som man vill dela med sig av i gudstjänsten. Någon annan har mer spontana ord att bidra med. Kanske ett vittnesbörd av någonting man själv har upplevt eller någonting som man upplever att Gud har lagt på ens hjärta. Det verkar vara vad Paulus menar med profetia. Det är alltså inte någonting särskilt förberett, utan det är någonting man upplever att det här vill Gud att jag delar med mig. Man kanske läser en bibelvers och så förklarar man hur den har, vilken betydelse det har haft i ens liv eller så. Det är också värt att notera här att Paulus fokuserar på att alla har någonting att ge, inte att alla har någonting att få. Alltså att komma till gudstjänst är inte något man gör bara för sin egen skull för att få ta emot, utan det är något man gör för de andras skull, för de andra som kommer till kyrkan, för att man har något att ge. Och du vet, alla som går i gudstjänst eller som verkligen som planerar och genomför gudstjänster, att det är uppmuntrande bara att ha människor som sitter i bänkarna. Det är ett bidrag att komma till gudstjänst, till allas uppmuntran och uppbyggelse. Så tänk på skillnaden mellan ett restaurangbesök och ett knytkalas. Båda är bra. Jag tycker mycket om att gå på restaurang, att få äta god mat som någon annan lagar till mig. Tycker också om knytkalas, att få äta god mat som någon annan lagar till mig. Men då får jag också bidra med någonting. Jag är själv delaktig och inte passiv. Jag är inte bara önskad på grund av min plånbok, utan på vad jag har med mig att tillföra till kalaset. Paulus beskriver gudstjänsten mer som ett knytkalas än som en restaurangmiddag. Det är inte ett arrangemang där en eller två professionella producenter liksom levererar religiösa tjänster mot betalning till en stor grupp passiva konsumenter. Vi är en konsumtionsdriven kultur, så vi kan lätt efterapa det mönstret. Vi har producenter och konsumenter och en stark linje mellan dem. Men det är inte så Paulus beskriver gudstjänsten. På andra ställen i Nya Testamentet ser vi en struktur med ledarskap, och det nämns också att det finns de som får betalning för att utöva sin ledarskapsroll i församlingen. Så det handlar inte om att helt platta ut eller underminera strukturer i församlingar. Men kyrkan ska inte vara ett mönster av konsumtion, utan av delaktighet. Alla har något att bidra med. Vad tar vi med oss från det? Ja, jag tycker vi ska vara glada över den delaktighet vi har i Roseniuskyrkan. Det är många som är med och spelar musik. Det är flera nya predikanter som har kommit fram inom vår gemenskap. Vi har många som ber, som läser, som har söndagsskolan och öppnar skattkistan för barnen. Många är delaktiga. Och jag tror att vi som församling kan växa ännu mer i att göra de personliga vittnesbörden till en större del av vad vi ger till varandra. Det här med att var och en, det är liksom inte en absolut befallning där alla 80 personer som sitter här i lokalen måste ha en speciell roll varje gång. Men det är ett förhållningssätt. Det är ett rikt utbyte där olika gåvor kommer till uttryck. Så från oss alla till er alla. Det är det första vi ser i gudstjänsten. För det andra, en uppstyrd uppbyggelse. Paulus går från den här allmänna principen till att vara väldigt, väldigt konkret och specifik. Om någon talar tungomål så får högst två eller tre tala, säger han. Och finns det ingen som uttyder så ska han sitta ner och vara tyst. Och så vidare. Han ger sådana här detaljerade råd eller befallningar. Poängen här är att delaktigheten, att alla hjälps åt, inte ska urarta i kaos. Målet är uppbyggelse, inte uppvisning. Om människor blir så ivriga att dela med sig av det de har att bidra med, något personligt vittnesbörd, och de tänker, jag tror att Gud vill säga det här, och pratar så länge att andra börjar irritera sig på dem, eller så att ingen annan får komma till tals, att människor talar i mun på varandra eller börjar debattera och ifrågasätta varandra i gudstjänsten, så uppstår en obekväm och förvirrande situation för alla som sitter där. Och hela gudstjänsten lämnar efter sig någonting annat än vad den var tänkt att göra. Så iven behöver mötas med ordning, och tillsammans leder de till uppbyggelse. Så det här ordet uppbyggelse, fundera på vad det betyder. Precis som det svenska ordet att bygga upp, så har det grekiska ordet i grundtexten kopplingar till arkitektur, helt enkelt att bygga ett hus, liksom. Att resa upp en byggnad. Och den här bilden av vad en gudstjänst gör, eller av hur vi som människor fungerar, vilka behov vi har, används på många olika ställen i Bibeln. Det är inte bara Paulus som använder den. Man kan säga att vårt andliga liv behöver byggas upp, att det ibland byggs lite vingligt och snett och kanske behöver rivas ner och modifieras, byggas om. Det behöver underhållas. Den här byggnaden är från 1878. Den har inte alltid funnits. Den har byggts upp för att finnas till. Och för att tjäna sitt syfte har den behövt renoveras flera gånger om. Den har behövt byggas till med nya funktioner. Vi skaffade en församlingsvåning och såna här saker. Man utvecklar den efterhand. Och för att överleva och hålla i längden så behöver den också underhåll. När Paulus längre fram i texten använder orden undervisning och uppmuntran, så att alla blir undervisade och uppmuntrade, så blir det som en förklaring av vad uppbyggelse är. För det första behöver människor bli undervisade. Vi behöver lära oss vad kristen tro är. Det kan man likna vid just att resa en byggnad för första gången, att bygga upp den. Vi brukar ofta säga att Rom inte byggdes på en dag, och det gäller ju oss också och vår förståelse av vad det betyder att vara kristna, att följa Jesus. Vi behöver lära oss mer och mer saker. Vi är alla i en process. Vi behöver byggas upp, vi behöver byggas ut, byggas om. Det här tar tid, ingen av oss är färdig. Det kräver också mångas insatser. Det är en av förklaringarna till att alla har något att bidra med. Så tänk dig själv, om du bara anlitar en snickare till ett bygge, men inte någon som först lägger en grund under, så får du ett ostadigt bygge. På samma sätt är det i församlingen. Om det bara är en person som bidrar, så blir det lätt en slagsida eller ensidigt, instabilt. Jag predikar regelbundet i den här församlingen och jag har några saker jag kan bidra med, hoppas jag. Men absolut inte allt. Daniel, som också predikar här regelbundet, kompletterar mig med det. Andra som gör andra uppgifter kompletterar oss båda med sina gåvor, sina perspektiv, sina insikter, sina erfarenheter. Vi behöver varandra för att få bredd, för att få stabilitet, för att få styrka i vår kristna tro. Om vi alltid lyssnar på en och samma favoritteolog som har liksom någon specifik så här spetskompetens och käpphäst, så uppnår vi inte en bra balans. För alla har något att bidra med för att bygga upp. Sen behöver människor bli uppmuntrade, skriver Paulus. En viktig anledning att komma till gudstjänsten och att bidra till gudstjänsten är de andras uppmuntran. Och där kan vi likna vid att underhålla eller vårda en byggnad. Efter att ha blivit någorlunda färdig, åtminstone i liksom sin grundstruktur, så behöver en byggnad vårdas. Och det är likadant med oss. Vår egen synd och andras synd gör hål och fläckar på väggarna. Vår trötthet, livet självt, liksom sliter på oss. Saker börjar gnissla och gå trögt. Vi är lite som knarriga gamla hus, kan man tänka sig. Vi behöver varandras hjälp. Vi behöver varandras uppmuntran. Vi behöver tröst. Vi behöver stöd, inte bara information. Undervisning är väldigt bra, men det måste kompletteras med uppmuntran och stöd. När vi kommer tillsammans till gudstjänsten så uppmuntrar vi ömsesidigt varandra. Alla som bara sitter här i bänken just nu håller på med ömsesidig uppmuntran av varandra. Om ni inte tror mig så fundera bara på hur det hade varit om ni hade suttit ensam i lokalen. Den ger inte alls samma effekt som att komma tillsammans. Ingen person kan ensamt bidra med uppmuntran, men alla tillsammans gör det genom att vara här, genom att fråga varandra hur vi mår, genom att säga små eller stora saker, genom lätta samtal eller svåra, djupa, fokuserade samtal om tvivel eller sorg eller vad det än är. Vi behöver varandra. Och i allt det här så förordar Paulus struktur, ordning och värdighet. När jag tänker på Roseniuskyrkan så tänker jag inte att vår slagsida, åtminstone inte mellan 11 och 12 på söndagar, ligger åt liksom det alltför spontana hållet. Vi har en väldigt strukturerad gudstjänst. Så när Paulus säger se till att ni gör det här under ordnade former, så är det kanske i någon mån en ruta som vi kryssar och säger ja, check. Men när vi läser det här så kan vi fundera på varför gör vi som vi gör, och vi kan förstå värdet av det. Den liturgi som präglar vår gudstjänst har växt fram under sekler. Den har prövats, omarbetats, modifierats, lagts till och utvecklats under århundraden. Det finns en rik kristen tradition och erfarenhet av att just den här liturgin i bred mening och den här liturgin som vi har i den här kyrkan återspeglar ju och liknar liturgi i många andra kyrkliga traditioner. Det finns en erfarenhet av att den både undervisar och uppmuntrar oss, att den bygger upp oss. Jag vet inte om du har tänkt på det, men liturgin som vi går igenom varje gudstjänst berättar evangeliet för oss. Den första sången och de första orden kallar oss att stanna upp inför Guds storhet. Och i mötet med Guds storhet så inser vi vår egen bristfullhet och vi närmar oss Gud i bekännelse. Så får vi ta emot förlåtelse och upprättelse. Och då får vi sen också vända oss till Gud med våra behov när vi ber Gud förbarma dig över oss. Vi behöver din hjälp, Gud. Och sen får vi ta emot undervisning och så vidare. Liturgin berättar berättelsen om skapelse, Guds storhet, om synd i vår bekännelse, om förlåtelse i avlösningen och att vi får ha gemenskap med Gud när vi sen ber honom om hjälp för vandringen framåt mot målet, honom själv. Liturgin berättar alltså evangeliet, vår berättelse. Och när den här ordningen möter liv, när den möter spontanitet och verkligen personlig närvaro, så tillsammans möts iver och ordning och det bygger upp oss. Det ger oss undervisning och uppmuntran. En uppstyrd uppbyggelse. Så kommer vi för det tredje då till att Gud är synlig i gudstjänsten. Paulus skriver i vers 33: Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Och det här verkar forma liksom kärnan i avsnittet, eller hjärtat i avsnittet som vi läst idag. Gudstjänstordningen ska utformas så att olika uttryck tillsammans bygger upp genom att de avspeglar och reflekterar Guds egen person. Om man studerar hela brevet till Korint så ser man att vi som kyrka inte äger vår gudstjänst. Vi äger inte ens oss själva. I 12:28 skriver Paulus, kapitel 12, vers 28 alltså, skriver han: Gud har i sin församling satt, och så vidare. I 12:18, Gud har satt de olika lemmarna i kroppen. I kapitel 10, vers 32 skriver han: i Guds församling. Redan i hälsningsorden, precis i den första versen, skriver han: från Paulus, Jesu apostel, till Guds församling i Korint. Alltså vi är Guds, vi tillhör honom och äger inte oss själva. Och det här får ju implikationer, det får konsekvenser för hur vi tänker om gudstjänsten. Paulus är liksom inte en konsult som kommer med vissa pekpinnar här och där, så här kan ni förbättra er verksamhet. Utan han är mån om att gudstjänsten ytterst måste avspegla vem Gud själv är. Vi tillhör Gud med hela vårt liv. Inte bara mitt eget privata liv, utan också vårt gemensamma liv som församling, så tillhör vi Gud. Alltså kan vi inte utforma och strukturera oss själva hur som helst, för som Guds avbild, som vi är som människor, och som Guds folk i församlingen, så ska vi representera Gud. Och Gud är ju liksom inte hur som helst. Gud är en person. Han har en specifik karaktär. Och att återspegla honom kommer att se ut på ett visst sätt. Som ett exempel på en lyckad gudstjänst så nämner Paulus i versen precis före den första i dagens avsnitt att någon kommer in i gudstjänsten mitt under de profetiska tilltalen och så utbrister han: Gud är verkligen i er. Så det är det bästa som kan hända med en gudstjänst, att någon kommer in och i allt som pågår i gudstjänsten ser någonting av Gud själv. Gud är verkligen här. Det är det som är poängen, och det är därför vi inte själva äger gudstjänsten och är fria att utforma den hur som helst. Med allt det här sammanhanget, med allt den här bakgrunden, så är vi i en lite bättre position att förstå också det Paulus säger om manligt och kvinnligt i gudstjänsten. Men som jag sa, det här är den sådans avsnitt som förbryllar och stör oss, tror jag, om vi ska vara ärliga. Det känns konstigt och främmande, det känns otidsenligt och rent ut sagt orättvist, säkert. En av mina lärare, han brukar säga att han helt enkelt räknar med att Bibeln emellanåt förolämpar var och en av oss, fast på olika punkter. Det gäller oss som personer, med individer som har olika intressen och liksom temperament. Det gäller också grupper och kulturer och tidsåldrar. En del kulturer på jorden tycker att Bibelns budskap om förlåtelse och kärlek till ens fiender inte alls är självklart som något positivt. När Bibeln skrevs i den klassiska grekiska kulturen så var ödmjukhet inte alls klassad som en dygd, som någonting man skulle hålla upp, så som vi tänker om det idag, som har formats av Bibeln. Bibelns uppvärdering av kvinnor och slavar och fattiga provocerade ofta och utmanade samtiden när Bibeln först kom till. Medan vi som nu lever i en tid då jämlikhet är ganska självklart och ett av de mest centrala värdena vi har, och inte minst en specifik definition av jämlikhet, där tycker vi att Bibeln inte går tillräckligt långt. Med allt här vill jag bara säga att vi ska vara medvetna när vi möter något i Bibeln som provocerar oss lite, så ska vi vara medvetna om att det här inte är någonting unikt för vår tid. Människor har i alla tider och i alla kulturer provocerats av olika saker i Bibeln. Och det tror jag betyder att när vi möter den sidan av Bibeln så behöver vi inte bara läsa Bibeln, utan låta Bibeln också läsa oss och ställa frågan: vad är det i mig och i min kontext, mina värderingar, min tid och kultur som gör att jag studsar på just det här och upplever det här så provocerande? Så det är någonting att ta med sig och fundera på. Varför är det just det här som är svårt för oss? Men innan vi går in i detalj på det här med man och kvinna i det här avsnittet, vill jag ge några bibliska liksom grundbultar som jag ska ha med oss. För det första, Bibeln är helt tydlig med att man och kvinna skapas jämlika. Båda är Guds avbild. Den är också tydlig med att man och kvinna skapas olika, men för varandra i en relation av komplettering. Men direkt när synden kommer in i världen så förvrids det här mönstret som skulle vara komplettering till förtryck. Mönstret förvrids. Goda skillnader förstörs genom onda missbruk. Ordet patriarkat finns inte i Bibeln, men begreppet, verkligheten, finns där, så som vi också är plågsamt medvetna om mäns maktmissbruk genom historien. Vi ser vidare att både män och kvinnor är mänskliga aktörer i Guds historia. Vi läste den GT-texten om Rahab som spelar en viktig roll i Bibeln. Deborah, Rut, Maria, Lydia är andra exempel på kvinnor som är aktörer i Guds historia. För det femte, i frälsningen är också man och kvinna lika. Båda kallas att följa Jesus. Här är det inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Det är Paulus egna ord. Så kan man komma ihåg när man läser det som han skriver här till Korint. Alltså, jämlika i skapelsen, olika i skapelsen, förvridna relationer, förtryck efter syndafallet. Män och kvinnor delaktiga i historien och lika i frälsningen. Och just frälsningen ser vi när Paulus skriver att här är inte längre jud eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Så ser vi att frälsningen är någonting som går till rätta med förvridningen, missbruket, med förtrycket, med synden som har infiltrerat relationen mellan man och kvinna. Den rättar till mönstret, men den upphäver inte mönstret. Frälsningen är en återställelse av Guds första skapelse. Alltså kan Paulus ogenerat stå för mannens och kvinnans jämlikhet, lika som Guds avbild, och samtidigt bejaka deras olikhet. Därför att det mönstret existerar före synden. Det måste inte se ut på det sätt som det ser ut idag. Istället är det olikhet utan ojämlikhet. Det är skillnad utan chauvinism. Och det är variation utan värdering. Olikhet utan ojämlikhet. Skillnad utan chauvinism. Variation utan värdering. Det mönstret är det som Bibeln lägger fram för oss. Som hur vi som kristna män och kvinnor ska relatera till varandra i församlingen. Och för de som gifter sig i äktenskapet. Till Korint skriver Paulus då i kapitel 11 att män och kvinnor båda kan profetera och be i gudstjänsten. På Guds ingivelse ge spontana ord av uppmuntran utifrån Guds ord. Ge ett personligt vittnesbörd eller be. Så uppmaningen till tystnad är inte absolut utan kommer i en specifik kontext. Om vi nu får upp texten på skärmen igen så att vers 29 syns. Tack. Så står det: två eller tre profeter ska tala och de andra ska pröva det som sägs. Den här versen ser ut att fungera som en tvådelad rubrik för det som kommer sen. Så vers 29 säger: två eller tre profeter ska tala. Och sen kommer vers 30 och 33 och förklarar hur det ska gå till när de avlöser varandra och hur den ordningen ser ut. Andra halvan av vers 29 säger: de andra ska pröva det som sägs. Och det förklarar Paulus sen i vers 34 och 35. Hur går det till när man prövar profetierna? Alltså när någon ger något ord av uppmuntran, men man kanske blir osäker på vad det här verkligen något vi ska ta till oss. Alltså Paulus uppmanar oss att pröva lite på ett fint sätt, ifrågasätta och värdera det vi tar emot. Och det är i det sammanhanget som han reserverar uppgiften till en grupp där kvinnor inte tycks ingå, utan som utgörs av erkända auktoriteter i församlingen. På andra ställen talar han om församlingsledaren som en man. Så det är den här kontexten han ger den uppmaningen. Så är min förståelse. Om den här tolkningen stämmer så är den i sig en del av det mönstret där gudstjänsten återspeglar Gud. Han skriver: Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Guds eget väsen är en ordnad harmoni. Vi tror på en treenig Gud. Fader, son och ande. Distinktion, men inte separation. Finns lydnad utan orättvisa. Fadern sänder sonen. Sonen lyder fadern. Anden förhärligar sonen. De tre personerna i treenheten intar olika roller utan att det finns någon olikhet eller ojämlikhet eller orättvisa där. De lyfter alla fram varandra utan att själva förlora något på kuppen. Paulus beskriver hur gudstjänsten med sina olika gåvor inte handlar om att vi ska tävla om uppmärksamhet eller tid i rampljuset, utan att olika människor med olika begåvningar och också mellan olika könen lyfter fram varandra, deras unika bidrag. En person delar något, men när någon annan vill komplettera det så ger man frivilligt utrymme. Då sätter jag mig ner och så får du stå upp och dela med dig. Ingen tar över, ingen gör gudstjänsten till sin scen. Målet är inte att jag ska bli sedd, utan att Gud ska bli sedd. Gud ska bli synlig i gudstjänsten. Och när en församling tillsammans turas om att lyfta upp varandra, lyfta fram de andras gåvor, så återspeglar den Guds egen person och karaktär. Daniel har flera gånger i den här serien upprepat orden: verklig andlighet gör mig inte själv upptagen utan andra upptagen. Det är precis det vi ser också i det här mönstret. Okej, är vi nöjda med det här? Är det en acceptabel förklaring? Ja, vissa kanske, andra kanske inte helt. Vi ogillar begränsningar. Det skulle vara enklare och bekvämare om den här orden kanske inte fanns. Det kan jag relatera till. Och om du har mer frågor om det här så kan vi gärna diskutera det vidare. Det här är min förståelse, ska jag säga, av det här avsnittet. Det finns andra. En av världens främsta experter på Nya Testamentet säger: tolkningen av verserna 33-36 är extremt svår. Okay, så då måste man ha ödmjukhet i den här positionen, inte låta det bli upphov till splittring. Men så här tror jag. Och det här mönstret, om inte det gör, inte Paulus tidigare omsorg om delaktighet också för kvinnor. Tvärtom, genom att skapa en struktur så kan han uppmuntra delaktighet inom strukturen. Det finns en farhåga i församlingen att om man säger att det här uppgiften är enbart för män, så liksom sipprar det ner på alla andra uppgifter i församlingen, så att kvinnor drar tillbaka sitt engagemang. Jag tror att det finns en risk för det, och i så fall måste vi kontra det och säga: nej, alla de här uppgifterna är lika, använd dina gåvor som Gud har gett dig på alla de sätt det är möjligt. Till slut, församlingen i Korint var långt ifrån perfekt. Det är så tydligt i brevet. En massa saker har gått snett där. Profetian och tungotalet har ibland kommit ur spår. Människor använder det för att visa upp, kolla hur andlig jag är, och så blir det inte till uppbyggelse för andra. De goda nyheterna här är att Paulus inte ger upp med dem, precis som Gud inte ger upp med dem. Han säger inte: lägg ner de här gåvorna, för alltså, nu är jag trött på alla problemen, det blir bara värre, sluta med det där. Nej, texten slutar så här: var ivriga att profetera och hindra inte tungotalet. Ja, misstag har begåtts, men ni hör ändå ihop. Ni kan ändå betjäna varandra. Fortsätt att öva gåvorna på ett sådant sätt att det bygger upp varandra. Öva på kärleken som håller ihop församlingen. Mitt i vår bristfällighet så är evangelium att Gud kallar oss till sin församling, att han själv har lovat att bygga upp den, och att när vi vänder oss mot varandra i ödmjukhet, i villighet för att tjäna varandra med våra gåvor, så kan Gud vara mitt ibland oss. Så att någon kan komma in i Roséniskyrkan en söndag och säga: Gud är verkligen här hos er. Det är goda nyheter för församlingen och något att sträva efter. Vi ber tillsammans. Kära Herre Gud, uppgiften att som församling reflektera dig inför världen är sannerligen inte lätt, och vi har ofta misslyckats. Vi har ofta tagit våra egna styrkor och intressen och värderingar och gjort dem till normen för hur alla borde tänka och agera i församlingen. Och vi får bekänna inför dig att vi inte är så ödmjuka som vi borde vara. Samtidigt, Gud, så tackar vi dig för den mångfald av gåvor du har gett till församlingen. Tack för alla människor här i Roséniskyrkan och annars i din kyrka som är rikt begåvade på olika sätt. Hjälp oss att lyfta fram det som andra gör bra. Hjälp oss att ta till oss både undervisning och uppmuntran ifrån andra människor, och att komma till kyrkan med förväntan om att få ge och bidra, inte bara att ta emot. Gör oss ödmjuka och lyhörda inför andras önskemål och preferenser. Gör oss villiga att tjäna varandra så som du har tjänat oss, så som du var beredd att offra dig. Så gör oss redo att offra oss för att tjäna varandra i församlingen. Hjälp oss att tillsammans återspegla dig inför världen också med vår gudstjänst. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Vi får nu tillsammans stå upp och bekänna kyrkans tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Vi kommer nu att sjunga ett antal sånger, och under de sångerna tas också kollekten upp till Roséniskyrkans arbete.
det.
Din seger, din